kväll. Nu läggs det en gång så mäktiga brittiska imperiet slutgiltigt i graven. Vid halvårsskiftet så blir Hongkong åter en del av Kina efter mer än 150 år som brittisk koloni. De sista kolonialtjänstemännen packar som bäst, en del är redan på väg hem ombord på lyxkryssaren Queen Elizabeth II. Sista försök att upprätthålla myten om kolonisatörernas överlägsenhet kanske. Annars så har ju kolonin Hongkong för länge sedan passerat Storbritannien i välstånd och i ekonomisk dynamik. Och det väldiga Kina har vaknat och växer sig mäktigt igen. Så på alla sätt så är det väl självklart att Hongkong upphör att vara en koloni. Men frågan är vad som händer med Hongkong och Hongkongbornas relativa frihet när diktaturen Kina tar över. Vad händer med alla de i Hongkong som en gång flytt undan olika kommunistregimer? Vad händer med ekonomi, med demokrati och med mänskliga rättigheter? I två program ska Dokument utifrån försöka beskriva Hongkongs sista år som koloni. Ni möter människor som ser helt olika på återföreningen med Kina. Det här första programmet handlar om det halvår som just har gått. Program 2 håller som bäst på att produceras och vi återkommer i vår med det. Hongkong, den svåra frågan.
Demokrati är ett nytt fenomen i Hongkong. För knappt ett år sedan tillät britterna det första fria valet i kronkolonins historia. Och det demokratiska partiet vann en jordskredsseger. Bland invånarna har nyordningen snabbt vunnit ett starkt stöd. Men trots demonstranternas tillförsikt har demokratin små chanser att överleva. Den utmaning som väntar Hongkongs invånare har ingen i historien mött tidigare. Nu vid midnatt är det ett år kvar till den 1 juli 1997 då Hongkong, symbol för den otyglade kapitalismen, ska återlämnas till Kina, världens största kommuniststat. Det brittiska arrendet löper ut och nu vid midnatt börjar nedräkningen. Under de 12 månader som återstår kommer britter och kineser att spela ett politiskt drevspel utan hänsyn till Hongkongs 6 miljoner invånare. Kina har deklarerat att det nya parlamentet ska avskaffas i samma stund som man tar över Hongkong. Det ska tillfälligt, säger man, ersättas av ett råd med folk ur den pekingvänliga eliten. Om exakt ett år ska det styrande demokratiska partiet och dess ledare Martin Lee förlora makten.
Up here this evening, I see the many candlelights burning. That gives me great hope and courage. The fire of democracy has been lit. It cannot be quenched by an iron fist.
Det är 14 år sedan premiärministrarna Margaret Thatcher och Zhao Xiang enades om de allmänna villkoren för Hongkongs återförening med Kina. Men många viktiga detaljer är fortfarande olösta och för Hongkongs invånare är situationen fortfarande oviss.
Thank you.
Hongkong är pengarna religion och den enda naturtillgången är driften att tjäna pengar. Storbritannien ville behålla sin sista och lukrativa koloni och stanna, inte som ägare, utan förvaltare. Det var i det brittiska systemet som hade hållit det vinstgivande maskineriet igång. Deng sa blankt nej. Men han lovade att Hongkong skulle få behålla sitt ekonomiska system i 50 år så att gåsen kunde fortsätta att lägga guldägg. Den lösningen tycktes lugna Hongkongborna tills nedräkningen skulle börja.
People are more intimidated now. At the moment the mood is beginning to change. People are beginning to feel a little more apprehensive about what lies in store. It's just the sheer erosion of time. The awareness now that we have less than a year to go, the clock is ticking, but the days are going past. There have also been some developments on the political front which I think brought home a sense of reality to many people.
Som ett motdrag mot demokraternas vaka anordnar de pekingvänliga partierna en festival för att förklara Deng Xiaopings speciella plan. Ett land, två system, lyder devisen. Hongkong blir en del av det kommunistiska Kina men bildar en speciell administrativ region och behåller sitt kapitalistiska system. Det ska fortfarande finnas en gräns mellan Hongkong och Kina. Hongkongs institutioner får ha kvar sitt självstyre så länge allting sköts på ett sätt som är patriotiskt mot moderlandet.
China's intentions towards Hong Kong can be summarized in one word: control. In a way, it's a unique situation. Unique. In this century, that you have six million of peace-loving people being handed over to a very repressive communist regime. And whereas in the rest of the world, you see countries going in the other direction, towards democracy, human rights and the rule of law. We in Hong Kong are condemned to go the other way.
Vid gränsen mellan Hongkong och Kina anordnas ytterligare en ceremoni med anledning av nedräkningen. Kommunistfunktionärer från hela regionen samlas för att ge uttryck åt sina förhoppningar och uppmuntra varandra. En speciell gåva, en klocka som räknar ner sekunderna till övertagandet, om nu någon skulle glömma det.
I think most people would like love to see an end of colonial rule. I mean, that is something that we should celebrate. And after all, we are all decent, upstanding human beings. I mean, who wants to live in a colony? And but of course, our concern is that we will switch from a British colony to a Chinese colony. But there may be still a small number of people who don't want the British good to go. But I think these are very small in numbers. And these people will probably go with the British anyway, because after the British are gone, they probably will not feel safe here.
I början av 1800-talet var ön Hongkong, den doftande hamnen, bara en fattig utpost i ett stagnerande imperium. Kina hade valt isolering framför samverkan med en modern värld som man tyckte var barbarisk och underlägsen. Man hade misslyckats med att utmanövrera drottning Victorias mäktiga imperium som grundades på handeln. Britterna var förtjusta i kinesisk te och 1830 var importen uppe i 30 miljoner ton om året. För att få balans på handeln började orädda köpmän föra in opium från Indien. Opium blev snabbt den mest eftertraktade varan i världen. Miljoner kineser blev beroende. Den kinesiska statskassan tömdes och när Kina förbjöd handeln skickade britterna trupper och kanonbåtar till Pärlfloden och sköt den kinesiska flottan i sank. Som gottgörelse för förelämpningen mot drottning Victoria gjorde britterna anspråk på Hongkong. Och inför den massiva eldkraften avträdde Kina Hongkong för all framtid. 1841 hissades Union Jack och en elegant stad växte snabbt upp vid den djupaste och säkraste hamnen i hela Sydostasien. Den väldiga kinesiska marknaden på andra sidan viken lockade mängder av lyxökare till Hongkong. Familjeföretag och affärsimperier grundades. Britterna hade fått en handelsenklav i öst som man förvandlade till ett England i miniatyr med herrklubbar, cricketplaner, teapartys och debutantbaler. Och Hongkongs jockeyklubb, en av kolonins första institutioner som blomstrar än idag. Bit för bit utvidgade britterna sin besittning. 1898 var man mera generöst stämd och förhandlade om att arrendera nya territorierna på bara 99 år. Men det var då den verkliga nedräkningen för att återta Hongkong började för kineserna. Kolonin kunde inte överleva utan inlandet. De närmaste 40 åren blev ingen blomstringstid för Hongkong. Den brittiska expansionen hade stannat av och i öster växte ett nytt imperium fram. Efter att ha intagit en stor del av Kina anföll den japanska armén Hongkong i december 1941. Garnisonen och de frivilliga gjorde beslutsamt motstånd mot den överlägsna fienden utan hopp om hjälp utifrån. Churchill ansåg att kolonin saknade strategisk betydelse och kunde inte avvara några förstärkningar men gav ändå order om att Hongkong skulle försvaras in i det sista. Kapitulationen kom efter bara en vecka. Ön skövlades, utlänningarna greps och den kinesiska befolkningen utsattes för svält och hänsynslös brutalitet. Japanerna såg inget värde i Hongkong utan lät staden förfalla. När britterna slog tillbaka väckte det allmän förvåning. Inte därför att de så snabbt besegrade japanerna utan för att de överhuvudtaget ville komma tillbaka. De allierade uppmanade dem att återlämna Hongkong. Kolonialväldet hade stagnerat. Varför inte avsluta en föga ärofull epok eller åtminstone förhandla om självständighet? Men Storbritannien ville fortsätta. Den 30 augusti 1945 hissades Union Jack åter över kronkolonin. Men på andra sidan gränsen pågick ett historiskt skeende som skulle förändra Hongkong i grund. Efter kommunisternas seger 1949 i det kinesiska inbördeskriget utbröt panik i kronkolonin. Men märkligt nog gjorde Maos stridsvagnar halt vid gränsen mot Hongkong. Mao ville att britterna skulle stanna kvar och sköta penningmaskinen som gav Kina så mycket utländsk valuta. Resten av den besegrade nationalistarmén hade redan flytt till Hongkong, den enda säkra tillflyktsorten. Men nu började vedergällningen och förföljelsen över hela Kina och flyktingvågorna vällde fram söderut. Många använde Hongkong för att emigrera till USA, Australien och Taiwan, men ännu fler stannade kvar. På 15 år ökade befolkningen från 600 000 till 3 miljoner. Maos styrkor släppte ofta igenom dem. Britterna kunde gott få ge flyktingarna mat och husrum.
The 50s and the 60s were the decades which really shaped Hong Kong. The refugees who came over from the mainland brought with them their wealth, they brought with them their skills, they brought with them what's called in Chinese the Guangxi, its connections, business connections. And they're the people who literally developed Hong Kong's economic muscle.
Och mat och husrum fick de. Kåkstäder och båtbyar ersattes så småningom av jättelika bostadsbyggen med bara några kvadratmeter per familj. Men alla fick en ny start och alla barn fick utbildning. Flyktingarna blev katalysatorn som skapade ett dynamiskt och glittrande Hongkong av ett slag som världen inte hade väntat sig.
They set up sweatshops in their own homes. They had small factories making plastics in the new territories. They had developed shipping firms. I mean, it is a effort on a heroic scale what they have achieved in Hong Kong, this generation of people.
Plötsligt fanns det en enorm reserv av billig arbetskraft. De flesta flyktingar var kapitalister ända in i märgen och beredda att arbeta dygnet runt för att nå sitt mål.
The Chinese provided the energy, the Chinese provided the capital, the Chinese provided the skills, but I think certainly the British system provided the ground on which this seed, this entrepreneurial seed could grow.
På ett årtionde förvandlades Hongkong från avkrok till affärsmetropol. Staden hade alltid överskuggats av det ekonomiskt mäktiga Shanghai. Men när Mao stödde Nordkorea mot FN-styrkorna belades Kinas utrikeshandel med blockad. Shanghai gick tillbaka och Hongkong genomgick en snabb metamorfos för att fylla tomrummet. Made in Hong Kong blev ett begrepp. Hongkong var inte längre bara en utskeppningshamn åt fastlandskina, en länk mellan öst och väst. Nu tillverkade man egna varor, plastblommor, tyger, klockor, bärbara radioapparater, plastleksaker. Allt nådde ut till hem i hela världen. Man gjorde inga anspråk på kvalitet, men de vinster som genererades gjorde Hongkong till en av världens mäktigaste finansmetropoler. Idag har kameleonten Hongkong skiftat färg igen. När andra länder i Asien hotade att konkurrera ut Hongkong öppnade sig Kina. Dengs ekonomiska reformer förband Kina med den moderna världen och Hongkong blev den främsta omlastningsplatsen för handeln med den väldiga grannen. Kolonins rikedomar bara ökade. David Tang, som är utbildad i England, är den engelske gentlemannen personifierad och vän till kungafamiljen. Han har slutit fred med Peking och snart kommer hans butikskedja med Kina tillverkade kläder till Europa.
Hong Kong is a fantastic place to do business in because there is maximum flexibility in the minds of all of us. It's this what I call the can-do attitude.
That fits you perfectly.
Is it? I shipped out the smaller size. I was worried about this little bit.
But it's more comfortable.
Right.
Is that a medium?
It is, yeah.
Yes. But try a smaller one.
I will. But, I will.
I think you look nice as too.
Thank you. Thank you very
much.
Well.
Comfortable.
Thank you.
It had a system of law that had evolved in Britain for several hundred years. And that stability, I think, managed to give time to the population to apply their minds to the business of making money, and that has managed to give Hong Kong a kind of energy and opportunities which many of us have seized and have made success of.
Did Andrea tell you about this?
For those of us who live here, the transition is a fait accompli. I think we have felt that for the last 5 or 6 years. We have come to accept it. For those of you who live outside, is a different atmosphere. Is like most things that we read in the newspapers or watch on television about a foreign land. Usually it is exaggerated because you read about 1997, you have this concept of a capitalist city being turned over to a communist sovereignty. That in itself, I think, is dramatic enough. But when you come here, everything is fine. Everything is calm. People are still investing more than ever before.
David Tang visar upp sin nya kollektion. Ett kändisevenemang inte bara för Hongkongs utan för hela Kinas sociala elit.
As a businessman, I like to see opportunities where I can not only establish a business, but to establish a business that has got growth potential. And I think that one of the greatest opportunities is selling things Chinese. After all, Hong Kong has become almost overnight quintessentially Chinese, and I have a store that sells Chinese things. And I think that those businesses could go and grow into the world because there is still an element of mysticism about China, certainly exoticism. So when I sell something, I want to make sure that it's 100% Chinese.
Liksom David Tang utgår alla ledande affärsmän i Hongkong från att övergången blir lugn. De står först i kön nu när hela världen trängs för att ta den gyllene rulltrappan till den enorma oexploaterade kinesiska marknaden. Storbritannien är inte längre något att hoppas på. Det hör redan till historien. Det är den kinesiska särarten och kontakterna med Kina som är viktiga.
Inevitably, with 1997, when sovereignty reverts to China, there is an acute sense of nationalism. There was an awkward sense of belonging. We Chinese having to cheer on the Union Jack, perhaps at the Olympics. Certainly today, it seemed slightly awkward. It sounded awkward. to have the Union Jack flying and with the British national anthem and a Chinese face. We now don't have that awkwardness when we revert ourselves to China, and therefore there is a much greater sense of identity, of being Chinese. China, of course, has had 50 years of communism, and Hong Kong has had 150 years of capitalism. So, in a way, is theoretical that China doesn't understand Hong Kong. But it's not really true, because Deng Xiaoping, as we all know, instituted open policy. And indeed, Deng Xiaoping has said that to be rich is glorious, and it would be naive for anybody to think that China doesn't understand capitalism. 75,000 mainlanders come to Hong Kong every year. So that infiltration alone is going to educate the Chinese and the mainland very quickly.
Filmstjärnan Gong Li har flugits hit från Kina för att göra reklam för kollektionen. David Tang kunde inte ha valt en bättre symbol för Kinas nya och fashionabla ansikte. Världen får se upp, för nu kommer Kina. Men inte den stereotypa bild av Kina som vi vant oss vid.
There is absolutely no doubt that the initial conception of this 1997 transition, that somehow communism is going to invade capitalism, is wrong. That exactly the opposite has happened and is going to happen, namely capitalism infiltrating into communism.
Det är inget tvivel om att Kina får överta en ekonomisk juvel som gnistrar mer än allt annat på fastlandet. Hongkongs skattkista, dess finansiella reserver, överstiger 450 miljarder kronor i utländska valutor. Hongkongs 6 miljoner invånare skapar en bruttonationalprodukt som är 20% av det som produceras av Kinas 1,3 miljarder invånare. Men den relationen är på väg att ändras. Horder av kinesiska affärsmän har kommit till Hongkong, investerat miljarder och skördat frukterna. Styrelserna i Hongkongs storföretag kontrolleras idag av kineser. Efter en serie aggressiva företagsköp ägs aktiemajoriteten också i traditionella koloniala företag som flygbolaget Cathay Pacific nu av kineser.
We believe that the Chinese economy can only become more and more a part of the world economy. There is no chance of China moving back. Some of my friends in Hong Kong believe that the interaction between Hong Kong and the mainland in future will be to the effect that, you know, China becoming more like Hong Kong than the other way around. Well, perhaps they're a bit too complacent.
Att låta den kinesiska byråkratin styra den väloljade maskinen Hong Kong är som att be en bilmekaniker sköta ett dyrbart schweizerur, säger somliga. Ska korruptionen sprida sig hit från fastlandet? Kommer Hongkong att barskrapas på sina tillgångar? Tänker man åter favorisera Shanghai eller andra expansiva städer på fastlandet? De utländska investerarna avvaktar.
Another important factor is that in the past 10 years or so, many Chinese, very influential Chinese people have come to Hong Kong and established their business here in Hong Kong. They have very strong ties with high-ranking officials in China. And these people in Hong Kong, because they have now settled here, they understand what contributes to the success in Hong Kong, and they don't want things to change.
If China allows Hong Kong to become perverted with corruption, with cronyism, if Hong Kong's currency reserves are pillaged, if rule of law breaks down, if the freedom of expression exists in name only, These are very bad signals which China will be sending out to the rest of the world, and which, in effect, rather quickly will affect the flows of foreign capital into China, which are absolutely vital for maintaining the growth of the mainland economy.
Himmelska fridens torg i juni 89 upprörde hela världen. Effekten på invånarna i Hongkong blev mycket stark. Tilltron till övergångsprocessen skakades och skapade en permanent misstro mot den kinesiska ledningen. I hela Östeuropa föll det kommunistiska väldet samman. Hongkongs invånare hade trott att reformerna måste komma även i Kina och att det var ett stabilt och civiliserat samhälle de skulle införlivas i.
The fears of the people of Hong Kong about their own futures were overshadowed today by the mourning for the Beijing dead. Many of these Hong Kong Chinese once fled from communism. Their earlier joy at possible political change over the border now turned to sorrow.
About 1 million people in Hong Kong demonstrated in the streets, in a very narrow street, but in a completely peaceful and orderly manner. Everybody was shocked. Nobody could believe such a thing could happen to Hong Kong people. And why were they demonstrating? Essentially, in support of the student movement in Beijing, in Tiananmen Square. The people of Hong Kong wanted to support the students' fight for democracy for China. Because we know that if China has democracy, Hong Kong will never be left out of it.
For a number of months, we simply did not know what to do. We felt despaired, disappointed with the government. But now looking back after all these years, what I myself feared most, there would be a lapse into the sort of what you call the dark age before the opening up. Fortunately, however, not even Tiananmen could change this trend that China seemed now determined to embark on.
Händelserna lärde Hongkongs invånare ännu en nyttig läxa. Omvärlden tog avstånd från massakern, men snart var handeln med Kina igång igen. Och inte ens britterna protesterade mer än halvhjärtat. Motivet var uppenbart.
Filthy lucre, money. China trade is too attractive. China with 1.2 billion people, that market. I shouldn't be condemning just the British government. What about the French government, the German government, the US government? They're all Japanese government. They're all looking at that huge China trade pie. Everybody wanting a slightly larger piece than before. And China can just break this international agreement with Britain in any way she wants, and nobody will object.
10% av befolkningen, 600 000 människor, bestämde sig för att ge sig av. De första som flyttade var de välutbildade, forskare, läkare, tekniker. Deras nya hemländer tog bara emot de bästa och skickligaste, och bara de som hade privata förmögenheter med sig i bagaget. Många har senare återvänt till Hongkong med ett utländskt pass i bakfickan som livförsäkring. Många har pendlat till Hongkong från Vancouver eller Taiwan efter att ha fört sina familjer i säkerhet. Och när Storbritannien smällde igen dörren sågs det av Hongkongborna som ett svek och det slutliga beviset på att britterna fjäskade för Peking. Efter den 30 mars 96 kunde man inte längre ansöka om utresedokument från Hongkong. 100 000 människor stod i kö.
Many, many people here are refugees, or the sons and daughters of refugees. These are people who have arrived in Hong Kong. Some of them have fled terrible persecution. They've crossed the mountain ranges at night with just a shirt on their backs and a suitcase in their hand. Now, why shouldn't these people be intimidated? Hong Kong is very largely a refugee community, or it has the mentality of a refugee community. And these are people who mentally have their bags packed and are ready to go at the signs of trouble.
What the British literally did and said when they went into the talks with the Chinese was, we are here to negotiate the future of these 5-6 million people. But let me tell you, we don't want them. Now let us talk about their future. Why do I say this? Because the British have passed a number of laws, the latest being the British Nationality Act of 1981, which said that all Hong Kong people are third-class citizens, British citizens, but third-class, and have no right to live in the United Kingdom. They did that, they locked their door, and then they began the negotiations with the Chinese. The Chinese saw it very clearly. The Chinese know that these Hong Kong people are completely at Peking's mercy.
Det här är kinesernas elitförband som ska ersätta den brittiska garnisonen. Trupperna visades upp för pressen vid gränsen till Hongkong. Demonstrationen bidrog knappast till att stilla oron, men det kanske inte heller var meningen.
Something nearly as disastrous as Tiananmen, I think would be very unlikely, at least in the foreseeable future, because the Chinese government has learned a lot from the incident. I don't think it is likely that the PLA, the People's Liberation Army, will be involved in a confrontation with street demonstrators in Hong Kong. I believe that the Chinese army in Hong Kong will maintain a very low profile. Well, I believe that they will be practically invisible in Hong Kong most of the time. What I can assure Hong Kong people and observers from outside is that China wants a stable and prosperous Hong Kong for her economic development. China wants a stable and prosperous Hong Kong to maintain peaceful relationship with other countries in Asia. Most important of all, China wants the Hong Kong example to have a positive effect on reunification with Taiwan, because that is the big thing. If Hong Kong succeeds, then it would be easier for China to convince Taiwanese people that they can reunite with the mainland in the same way. So China wants Hong Kong to succeed.
Pressfotografen Tommy Cheng har som så många andra Hongkongbor bestämt sig för att prioritera familjens säkerhet. Vid 50 års ålder tänker han flytta till Kanada och han har redan skickat barnen i förväg.
My past experience, see the wars in Indochina, the Cultural Revolution in China, and June 4th, I was in Beijing, and I have a little bit afraid of a communism. That is one of my reasons to leave my birthplace. And also one thing is I'm afraid to see another movement to see the Chinese killing the Chinese. June 4th has shocked everybody. People still think about it. You know, if something goes wrong, it might happen to us someday. I hope it's not happened. I hope it's not going to happen, but I'm looking for a safe place.
Journalisterna har hamnat i frontlinjen inför övertagandet. Det har kommit tydliga varningar från Peking om att rapporteringen bör vara patriotisk. En kritisk hållning kan uppfattas som ett hot mot statens säkerhet. Hongkongs en gång så stolta fria press har svarat med en plötslig och förvånansvärd entusiasm för Peking, som för övrigt lär ha svartlistat en del journalister.
Backlisters have no officially informed that I'm a blacklisted. But every journalist working in China, we need to get the right accreditations. But if I just walk in there to do my job without any approval from the government, I'm against the law. If something happening, I'm going there to break the laws and get arrested. I'm not going to take the risk. Okay.
I've got a hair on it. I'm risking it.
After covering some movement inside China without their proof, I think a little bit scared.
Tommys hustru, Yang Yi, tar farväl av vänner och släktingar som vill eller måste stanna. Sen nedräkningen började har en känsla av ödesbestämdhet spritt sig. Invånarna börjar tro att det bara handlar om att byta ut den ena flaggan mot den andra och att om de ligger lågt och undviker politiken så kommer tillvaron inte att förändras. Yang Yi och Tommy Cheng står fast vid sitt beslut att resa men sörjer det som de måste lämna kvar.
It is sad. It is really sad. Hong Kong is a very nice place, actually. We got to face and have another new start in a new country. And we start all over again. And in here, we have maybe, we got married over 20 years. And we got to have another 20 years in Canada to work hard to get what I can help here at the moment. So that is quite a big challenge for both of us.
Det här är Yang Yis firma, en fotoaffär. Affären är såld och idag ska hon lämna över nycklarna till de nya ägarna. Ett sista foto för Tommy som ska stanna i Hongkong ända till slutet för att tjäna mer pengar till deras ovissa framtid.
Well, my planning is I'm going to sell out all my properties in Hong Kong, get some money, buy a house there, and I try to work a few more months, try to save some more money to live in Canada. I got to stay here in Hong Kong about another 10 to 12 months alone.
Actually,
all my three children in Canada now. In the first 2 months, they feel lonely because they don't have friends at all. But after 6 months, they're beginning to learn something, you know, going to church, and they see a little bit more and meet some friends. So it's quite okay now.
She's
very sad, you know, when she's packing. But at the other side, that she can stay with the kids and take care of the kids there. And she feels she's doing the right things, staying with the kids, rather stay with me in Hong Kong.
Hongkong sjuder av valfeber. Nu ska man tillkännage vem som kommer att efterträda den sista brittiske guvernören och bli den första kinesiske administratören, chef för den nya speciella administrativa regionen Hongkong. Men här vet alla på förhand vem som kommer att vinna, eftersom valet inte avgörs genom allmän omröstning utan av en kommitté som utsätts av Peking.
Good evening, I'm Melanie Sawyer. The headlines tonight. Shipping magnate Tung Chee Hwa has been chosen as the first chief executive of the Hong Kong Special Administrative Region. After the vote, Mr. Tung made a call for unity and urged the different political factions to cooperate to create a better future. While the selection process was underway in the convention center, scuffles broke out between protesters and the police outside. The police arrested a group of 29 demonstrators, including several legislators, as they staged a roadside protest. Independent legislator and Frontier Party member Emily Lau was among those detained, along with fellow councillors Li Chuk-yan and Andrew Cheng.
I think many Hong Kong people feel completely resigned to the situation that the chief executive will be appointed by Peking alone. We have no say. We feel very powerless, impotent, and we are very upset.
We wanted to protest against the undemocratic method of choosing the chief executive. And of course, people say, you have not protested for 150 odd years. You allow the British to appoint a governor. Why are you protesting now? I said, the logic's very simple. Now there is a deal between Britain and China, saying in 97, we will have a high degree of autonomy. So we obviously expect to have the right to elect our chief executive.
Det stolta trots som man visade för 5 månader sedan har ebbat ut. Idag kom det bara en handfull demonstranter. Ett nytt fenomen är att Hongkongpolisen allt oftare visar sig i stort antal.
The Democrats themselves knew that they would be marginalized, that you would get this polarization of sentiment in Hong Kong. You would have allies and friends turning against them, and that they would really be made to feel political lepers in Hong Kong.
When I was arrested by the police during a demonstration, I got the foreign journalists calling me up doing live interviews with me from the police station. Not a single local journalist bothered to call. That tells you, this is a sign of the times, how people telling themselves how to behave.
Hong Kong's democracy is a very young flower with very shallow roots. And people are afraid that what will happen here is that this very tender young plant is in effect being hauled out by the roots, by Beijing, and that what is being imposed on Hong Kong is not a democratic or even an elected institution. It will be an imposed authority.
Och så är det jul igen. Men i år är folkmassan mindre. Kunderna gör inte av med lika mycket pengar och restaurangerna har färre bokningar. Det otänkbara är på väg att ske. Hongkongs ständigt stigande framgångskurva gör en djupdykning. En del bortförklarade med den allmänna konjunkturnedgången. Andra säger att invånarna bestämt sig för att ha kvar sina pengar på banken. Alla ställer samma fråga. Hur blir det nästa jul? Som alltid är det utlänningarna som kastar sig ut i festyra. Hongkong har den största skotska föreningen i världen. Bland britterna var det framförallt skottarna som byggde upp Hongkong. Och de tänker inte låta en sån bagatell som att Hongkong ska övertas av en hop kommunister lägga sordin på festligheterna som hållits här i 150 år. Man kan lätt få intrycket att det är en påtvingad, nästan desperat glädje över nyårsfirandet. Men de som känner till det här stället där utlänningarna roar sig vet att det är likadant varje kväll. Vid 12-slaget är alla medvetna om att det nu bara återstår ett halvår av nedräkningen.
One of the interesting things about this story as it unfolds is that here we are 6 months before the from the great date, and nobody can say with certainty what's going to happen. You have any number of scenarios. There's a very interesting study which was released by the Baptist University of Hong Kong in which they suggested that the greatest peril to Hong Kong could be on the very moment of the handover itself, in which you have a superheated political climate. Protests and some disturbances are inevitable. And the fear is that there could be a horrific overreaction by China, and that the police or the PLA...